bar litt og leste litt og kikket gjennom gamle taler. Og så var det noen punkter som jeg har talt om i 2005. Da vil jeg tale. Ta litt med. Så hvis noen husker den, så får det bare være. Får dere repetisjon nå? jeg synes det veldig interessant av og til å sitte her fri og lese og se på hva jeg har talt om før. Jeg har faktisk helt ifra notatene mine, helt ifra slutten av 70-tallet, så, og 80-tallet, og 90-tallet, og 2000-tallet. Så det er litt lettere med de siste 15-20 år, for det har jeg jo på PC. Hvis du tar opp den, det handler litt om menighetsbygging. Fordi når vi tilhører Guds hus, så er det en del ting som er nøkkelen for at vi skal vokse som personer. Og vi er alle med i Guds menighet på noe vis. Og så ser vi da, Peter Haldor sier det, at han tror faktisk at i Skandinavia er det flere, hva skal vi si, aktive troende som er utenfor menigheten enn innenfor menighetslivet. Ja, det er en utfordring i seg selv. I det da går en bit for masse ressurser. Hvis alle tenkte som om når du reiser til misjonsmakter, så er det jo klart, det er jo ingen problem. Fordi da er du kanskje alene og du bygger opp noe. Men sånn er ikke kristelivet i Skandinavia, har blitt veldig individualistisk. En går der en har lyst, og gjør det en har lyst, og når en har lyst, og så videre. Og så kan jeg si at Gud har gitt oss fri vilje, så det er ikke noe, det er ikke sånt at vi ikke kan det. Men det handler om egentlig Guds rike spennende, hos det, og din egen vekst, ikke minst din egen velsignelse, og så videre. Så jeg vil bare minne litt om det. Men før jeg gjør det, så er det, skal vi snakke om Den hellige ånd på onsdag. Og det har vi sagt at alle som har lyst til å komme, den onsdagen, den er åpen på en måte. Selv om du ikke har gått på alfakursene tidligere, så har du lyst til å kjenne noen som har lyst til å få litt undervisning om Den hellige ånd, som er troende ved å merke. Jeg har ikke lyst til å starte med det, men den kan komme. Så det har vært interessant. Vi har vært over 20 alle gangene, og litt forskjellig. Alle kan ikke komme alle ganger, men det har vært veldig bra. Synes jeg, veldig åpent og fint å merke at vi blir bedt for. Vi vet også at det er grupper på Hjelteryggen som på onsdag var med og bar for oss, og det tror de også neste onsdag, at de vet om tiende, så da husker de på Jesus. Ta neste. Hengen. Bare ta den alle på igjen. Fem søyler som bygger menighet, skal jeg si litt om. Jeg skal ikke kunne tatt det på fem søndager, men nå skal jeg ta det kort. En del skriftsteder. Derfor er det så viktig dette her bygge oss som kristne. Og dette er Bibels, dette er ikke bare oldkirker, men det er urkirker. Altså de første kristne gjorde dette. De forkynte Guds ord, de lovsong og tilba, de hadde bønn og forbønn for hverandre, og de drev med evangelisering, og de hadde et ganske tett fellesskap. Jeg skal si kort om de tingene der, for de henger nøye sammen på vår utvikling, det helliggjørelse og vekst. Jeg tror alle de tingene trenger meg. Og skorter det på noen av de tingene, så skjer det noe med oss. Det handler ikke om frelse. For frelsen er i Kristus og nåden og korset og seier og sånt, alt dette. Men det handler om din og min personlige vekst som kristen. Og Guds rikes fremme, som Joshua nevnte her. Og det er viktig. Og det drømmer vi alle om, det lengter alle om, jeg tror det er nedlagt i alle kristne, at mennesker skal få tak i dette. Og da er det viktig at vi lys forbindelse med at vi rett og slett har Guds kraft, Guds salt i oss. Og det gjør vi, og det får vi hvis vi er med å på det, hva skal man si, på den malen som Bibelen snakker om som kristen. Helt i starten kan vi lese noen vers. Det er ordets forkynnelse. Og så ser vi Johannes evangelium at ordet var, sant, helt i starten. Vi kan ta det av det som står i Johannes evangelium. Veldig, veldig fine vers. Mye av disse kan dere ha lest, men jeg synes det er viktig å igjen og igjen å minne om det. Fordi i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes liv. Så her ser vi at helt i utgangspunktet så er Gud skaperen, og ordet skaperen. Og ordet er noe mer enn en uttalelse. Ordet er nemlig Jesus Kristus, Bibelen som viser Jesus Kristus. Ordet er Guds, jeg må si, tiltale. Det er nesten ubegripelig, men det handler om oss å forstå det med vårt hjerte og se det med vårt indre syn. Ordet er noe mer enn en uttalt setning. Ordet er Jesus Kristus. Ordet er skapende. Og når ordet bor i deg, og når vi kan be i ordet, og når ordet tar bolig i oss, så skjer det noe med oss, så kan vi ord på lov også bli forvandlet, og vi kan bli noe av det som Gud hadde tenkt oss å bli. Så ordets forkynnelse er viktig både for vår egen utvikling, og ikke minst for at vi kan formidle det videre til noen andre. Ordet som frelser oss er evig. Men jeg skal lese disse her versene. Jeg går gjennom dem, fordi jeg satt og leste dem igjen i dag og tenkte, så bra. Bibelen er bra, det er ikke det. Men av og til så tenkte jeg, det er så sant. For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig ved Guds levende ord, som er og som blir. For alle mennesker er som gress, og allets prakt som blomsten i gress, og allets prakt som blomsten i gresset. Gresset visner, blomsten faller av, men Herrens ord varer til evig tid. Dette ordet er evangeliet som er forkynt til deg. Så ordet som både frelser oss, det er ikke noe kortsiktig, det er evig. Ordet er evig. Det betyr at det er fra begynnelsen, og det vil alltid være. Og så ser vi i Romerne 10, så sier det at det er troens ord det som er forkynnet. Og så sier han det kan ikke komme tro hvis vi ikke forkynner. Derfor er ordet så viktig i vår hverdag. Og så er vår hverdag så ofte så travel at vi kanskje ikke får ro på oss til å sitte og grunne og lese over Bibelen. Noen ganger så er det veldig travelt, andre ganger så er det litt lettere. Men derfor er det også viktig å komme, høre Guds ord. Å ha Guds ord i sitt hjerte og høre forkynnelsen. Alfakurset for eksempel er en veldig god idé, fordi der får du snakke om dette på. Det er egentlig en veldig god cellegruppemetodikk, sant? Du underviser, og så snakker du om det etterpå. Og det gjør noe med oss når vi samtaler om ordet. Vi begynner å grunne på det, tenke på det. Det skjer noe med oss, det skaper det nevner. I 2. Timoteus brev kan vi lese. Ifra vers 3, kapittel 3. Der ser han, hver bok i skriften er innblåst av Gud, og det samme sa jo egentlig Jesus, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse i rettferdighet, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Och då tänker kanske, okej, detta är kanske ett ord som lager vissa rammer och vissa krav och som på en måte säger, nu må du göra det, så må du göra det. Till en viss grad, men poängen med ordet är att det skapar det det nämner. Det skapar en förståelse i oss som gör att vi tänker sånt. Guds ånd som bor i dig förmedlar Guds ord på en sån måte att det blir en del av det nya livets DNA. Och det är något helt annat än att ha i regelboken som ska fylla. Det är Guds ord skapar det det nämner. Och det är så fantastiskt. Det betyder att vi kan fylla oss med Guds ord och så sker det något med oss. Självklart inte, hvis vi hela tiden säger nej, det tror vi inte på, det tror vi inte på, det tror vi inte på. Men Gud är öppen för att vi inte helt klarar att förstå ting. Självklart. Han vet att vi är stöd. Men när vi fyller oss med Guds löfte och Guds ord så sker det något med vårt andliga DNA. Vi börjar tro, för troen är en gave. Vi börjar tro att detta är sant. Detta är verklighet. Och så börjar vi att handla på det vi tror på. Det skulle bara mangla. Det må ju vara helt vanvittigt att handla motsatt av det vi tror på. Sant? Så hvis Gud skapar tro i ditt hjärta på det som står här, så börjar du uppföra dig därefter. Inte sant? Det är därför Jakob säger att hvis det är ingen förändring hos dere, så kan dere ju inte tro. Sant? Därför är Bibeln och ordets förkynnelse och samtala med ord och läsa ord och höra ord, det är så viktigt och det är utgångspunkten för att du och mig ska växa. Därför blir det kallt mat för vår själ. Sant? Och så Paulus säger till många att de upphör dere som baby här. Och de får ju till med bara morsmälk, för de tål ju till mat, man. Underligt talt. Men de måste börja spisa så de kan växa. Du vet, hvis vi är 50 år och ligger som en baby i säng och sitter på tutteflaskor, så blir det ingen kraft. Men Guds ord vill att vi ska växa, det står här, vad det står här, så det människa som tillhör Gud kan vara fullt utrustet till all god gärning. Gud vill att våra liv ska sätta fotspår bland dig med leden. Ett Guds liv som är präglat av han, som väl att göra. Så Bibeln blev inte gitt för att öka kunskapen, men för att förvandla liv, säger Billy Graham. Det är sant. Bibeln blev gitt för att förvandla liv. Ordet förkynnelse är nyckeln till ett livsförvandlande budskap. Amen. Amen. Så punkt nummer en, det är Bibeln, Guds ord, förkynnelse. Och så handlar nog om tillbedelse, nog av det man har gjort idag, men det handlar mycket mer än sang och tillbedelse. Om det är viktigt nog med förkynnelse, är det viktigt att någon förkynner, självklart. Och jag tror det är viktigt att höra på förkynnelse. Viktigt att läsa själv, men det är också viktigt att höra på förkynnelse. För vi är forskjellige, därför så får man forskjellige vinklar in på Guds ords förkynnelse. När det gäller lovsangen nog så är det viktigt att någon är med och leder oss in i lovsang och tillbedelse. Men det löcken ligger i ditt och mitt hjärta. Det ligger i att ha en tillbedande hållning och bestämma sig för vem som är din konge i livet. Att det inte blir när du kikar dig i spegeln så är det han som är kongen i livet eller hur som är kongen i livet. Men att man sätter Jesus först, sök först Guds rike. Så aldrig. Och det handlar tillbedelse och lovsangen om. Och det gör något med oss. Det som jag säger, det ändrar inte på realiteten. Men det ändrar vår förståelse av realiteten. För Guds lys skinner i våra hjärtan och skinner i omgivelserna. Vi får ett nytt perspektiv när vi börjar tillbe. Vi får Gud i centrum. Och det är så, du vet när du kommer in i ett mörkt rum. Så det är inte så lätt att se stolar och ledningar. Sånt. I natt så hade jag varit alene igår, vet du, då satt jag och så jobbade ganska mycket och så blev jag så svett så drack jag ganska mycket och då måg jag upp om natten. Och Anne skulle på jobbet över 7, så jag skulle liksom inte skruva på lyset och vara rolig och så det drog jag med mig nattolampen. Bang! Väldigt käckt. Sant? Jeg fikk han opp igjen og skrudde fortsatt ikke på lyset og prøvde å fikle med døra. Jeg er helt sikker på at det var mye bedre skrudd på lyset. Men jeg gjorde ikke det da. Men poenget er at jeg så ingenting. Jeg kjenner jo ut og inn. Og likevel så rotet jeg det litt. For jeg så ikke. Var det at realitetene forandret? Nei, men det var mørkt. Jeg var opptatt av mørket. Jeg var liksom selvsentrert. Når du tilber, så skjer det noe i vårt hjerte. Vi får et annet syn på tingene. Derfor er lovsangen og tilbedelsen veldig viktig for vårt gudsliv. Veldig viktig for vårt daglig liv. For bønnen vår. Det handler om å plassere Gud først. Når vi ser på Jesus, så begynner han alltid med å lovprise Gud. Takk han. Og det handler om at du har takknemlig hjerte, at du ikke har et suttrende bønneliv. Slutt å murre, sa Jesus til disiplene og til det ordet skriftlærde. Slutt å murre, sa han. Men begynn å tilbe Jesus, da blir de andre tingene annerledes ord i vårt indre. Og så er det viktig at vi er skapt faktisk til å ha fokus en eller annen plassen. Gud har skapt oss til å tilbe. Og hvis vi ikke tilber Gud, så vil vårt tilbedelsesfokus komme ut i alle andre mulige retninger. Nå ser det tydt ut i denne verden i alle retninger. Mest mot oss selv. Du vet, vi har en teknologi som gjør faktisk at vi dyrker nesten oss selv. Det er nesten ikke en plass hvor man ikke tar en selfie. Sånn, dere har kanskje sett det berømte bildet hvor han som holder på å ta livet sitt på en bru, og så er det en som snur ryggen til å ta selfie. For hun var det. Sånn. Eller det berømte bildet hvor alle skal hilse på Hillary Clinton i 2005. Og i 2016 så snur alle ryggen til Hillary Clinton og tar bildet. Meg selv først. Jeg er viktigast. Vi har teknologi og en struktur i dag som gjør at vi blir ekstremt selvopptatt. Det viktigste er å fortelle at jeg har vært her. Jeg har vært her på dette. Dette kan jeg utsette. Og da er tilbedelsen enda viktigere. Det er enda viktigere med lovsang og tilbedelse. For det er en viljesbeslutning. David sa, jeg vil lovsynge Herren. Moses sa, jeg vil lovsynge Herren. Tror du ikke de hadde utfordringer? Selvfølgelig. Det var ikke mye selfier hos dem, men de hadde mye annet. Spesielt i deres posisjoner, hvor alle ble dyrket. Lederne ble dyrket så enormt, men de sa, jeg vil tilbe Herren. Jeg vil lovsynge Herren. Paulus og Silas, til og med når det var vondt. David, kan du si, og Moses, kanskje når de var helt der oppe på toppen. Men Paulus og Silas var det gjorde når det var i fengsel. Så du går også an både når du har det bra, og du blir dyrket, og når det går elendig og du sitter i fengsel, så kan du si, jeg vil lovsynge Herren. Fordi, som Rick Warren sier, i ekte tilbedelse kjennes Guds nærvær. Guds tilgivelse blir tilbudt, Guds hensikter blir åpenbart, og Guds kraft blir frigjort. Amen. Amen, halleluja. I realiteten er det samme, men Guds nærvær gjør noe med oss. Amen. Den åndelige situasjonen kan snus, og vår forståelse blir endret gjennom lovsang og tilbedelse. Den tredje tingen er forbønn. Eller bønn og forbønn. Og det står at de ble samlet i urkirken, så samlet de seg igjen og igjen. Og ba, og ba, og ba. Sant? De ba for frigjørelse, de ba for det, og de ba for det. De ba mer for hverandre. Så forbønn er veldig viktig. I Galaterne 2 så står det å bære hverandres byrder, og jeg har også sagt det er egentlig nøkkelen til forbønn. For å bære betyr å flytte et annet sted. Altså mer enn å løfte opp og sette ned i, men du faktisk posisjonerer ting annerledes. Både i menneskers liv, i situasjoner. Det kan være hva som helst som vi blir bedt om å be for og med hverandre. Derfor er det så viktig at vi åpner oss for det. At vi er med og løfter. Och med och ta tak för kvandra och be för kvandra, styrka kvandra och kanske ge besked också till kvandra att nu har ingen utfordringar. Du kanske inte vara så nöjd med vad du är för Gud vet, men att du vet att någon omkring dig är med och ber. Är så bra. Är så bra. Så i både i Matteus 7 och så säger han, som jag ska läsa det ur kända vers, men ta och läsa lika väl. Så egentligen det grammatiska verset att den fortsätter att be, att den inte ger upp. Be, sant? Be så ska du få. Det citerade jag på Alfa-kursen. Be så ska du få, lejt så ska du finna. Men det handlar om en vedvarande bön. Det handlar inte om att be och så har man liksom gjort det. Men det handlar om be så ska du få. Det är att leva i bön. En vedvarande bön. Fortsätt att be. Det är det det handlar om. Så, fordi det handlar om att lejta. Och lejta gör du till du finner. Det står att Jesus, han fortalte en lignelse om det i sauerne och sen en som var väck, så står det att han gick ut och lette till han fann den. Eller hur, som hade mistat den sölvpengen eller på det smycke, så står det att du lette i hela huset till hur fann den. Så det handlar om att hålla ut och be och vara vedvarande i bön. Och speciellt för tema, kanske samman med någon. För John Wesley säger det så starkt. Och jag var inne på det här på Alfa-kursen. Det är klart att när Gud har gett alla människor fri vilja, så står han bak det. Det är också ett löfte han håller. Det betyder att folk kan säga nej till Gud. Bojkotta Gud. Torturera kristna. Ödelägga, stjäla, mörda. För Gud har fortsatt inte stoppa nådens tid. Och denna världen ligger i onde. Så det är vår uppgave att be till Gud för att stoppa ting som sker i denna världen. För djävul, han vill ödelägga det. Därför vi blir kallt till vara lys och salt. Lys för att vi inte ska snuffla i ledningar. Och salt för att vi ska hindra förrottnelse. Så ting ska vara. Det är sant? Så du och mig kan vara lys och salt med genom vår förbön. Genom vår personlighet, hur vi uppför oss, som vi snackade om. Sant? Att vi ser ting på en annan måte. Men det handlar också om att den som ber må tro att han är till. Och därför är lovsangen ordets förkynnelse för bön. För det skapar tro. Men förbön är så viktig. Bön är så viktig. Så Kenneth Hagin säger det sånt att en förbönare är en som tar en annans plats. När vi intar våra platser i förbön för kvandra, så hjälper med hela legemet att komma till modenhet. Så det är så fantastiskt, för jag kan be för dig och du kan be för mig. Vet du, det är bra. Det kan vara en ring av förbön för kvandra. Så gör att vi både blir beskyttade, vi växer, vi kan ta tak, och så blir vi inte så självcentrerade när vi ber för andra. Och det är nyckeln i menighetens växt. Evangelisering. Ja, det blev ju allerede läst här. Det var väldigt bra. Jesus mötte dessa disciplarna. Han hade ju mött dem för. Så du ser lite av räckeföljden här. Men så går han alltså på stranden. Och när de får fisk då, så säger han: jag vill göra dem till människofiskare istället. Och så förlot de då sina garn. Och så begynte de att förkynna, eller vara med han och bli upplärt till att förkynna evangeliet. Så Jesus önskar att vi alla blir människofiskare. Han önskar det. Det är hans mål, hans kall, hans tjänste till. Varför då? För att alla ska bli liksom sådana förkynnare långt därifrån. Det är för att vi alla en eller annan måte träffar några människor som har möter vår personlighet på en god måte. Jag har sagt det förr och säger det igen. Ingen kan erstatta den andra. Gud tränger alla folk, typer av folk. För vi är i så forskjelliga miljöer och sån forskjelliga typer att vi kan faktiskt möta ett människa på en måte som ingen andra kan. Så därför så kan vi vara människofiskare. Någon fiske med flua. Någon fiske med trål. betyder ikke at den som fisker med flue er uviktig. For trålene kommer sjelden inn i elver og bekker og ting og ting. Det trenger alle. Det trenger alle. Og hvis vi leser den lille Bibelen, så ser vi at Gud, han har, Jesus, han har sonet for alle mennesker. All verdens synd. Det betyr at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Og han har en plan for alle. Så det er Guds hjertesak. Det er å vinne sin skapning tilbake til seg, til et fellesskap med ham. Så alle du kjenner er skapt for å møte Jesus. Alle du har sett, alle du har hørt om, er skapt til å ha et forhold til Jesus. Og alle de du ser, har Jesus sonet synden for. Og så lengter mange litt at noen kommer på en sånn måte at de får tak i det. Det er jeg helt sikker på. Noen døver det med travelhet, andre døver det med andre ting. Men det er en lengsel i hjertet til mange, mange, mange flere enn vi tror. Det er så viktig, fordi menneskene har vendt Gud ryggen, og Jesus er den eneste veien til Gud. Så det er vår oppgave å formidle Jesus. Så tror vi at det kanskje vi vet om det likevel. Men egentlig så er det så mange misforståelser rundt Jesus og rundt evangeliet at det er skremmende. Så det er viktig for oss å være ekte. Å være til stede og formidle Jesus på vår måte. Fortelle ditt vitnesbyrd. Det er nøkkelen, tror jeg. Hva har Jesus gjort i ditt liv? Rick Warren sier det i Purpose Driven Church, eller Purpose Driven Life. Han sier det at du må øve deg på å fortelle ditt personlige vitnesbyrd når du er alene. Maks 3 minutter. Hva betyr Jesus for deg? Hva har du gjort for deg? Fordi det er det folk bryr seg om. Folk er ikke opptatt av store teologiske avhandlinger, hvem som er rett av katolikkerne, eller protestantene, eller kvekerne, eller hva som helst de er opptatt av. Hva du har opplevd med Jesus? Hvorfor er du ivrig? Hvorfor går du på møter? Hvorfor ber du? Hva har Jesus gjort i ditt liv? Jeg tror det er en nyttig utfordring til oss alle. For skal vi klare å gå ut og gjøre mennesker til disipler, så må vi ha tenkt igjennom hva Jesus har gjort i ditt og mitt liv. Jeg har opplevd det noen ganger når vi har snakket om det, noen av oss venner og så videre, at når vi skal prøve å gjøre det, fortelle hva Jesus har gjort, så roter vi oss ut i masse bilder som er helt absurd. Har tenkt. Og sånn er det. Når vi begynner å si at det er nesten slekt eller venner, eller så sier vi historier, så sier vi noe vi har opplevd. Men er det det Jesus har gjort i ditt liv? Om du kan fortelle det. Gå hjem og øv. En vitnemøte neste gang. Så er det plass til mange hvis alle bare skal være 3 minutter. 10 stykk. En halv time. Misjonsbefalingen står der. Som øverskrift. Det er ingen opsjon som vi kan velge. Det er faktisk en befaling. Det betyr, tror jeg, at alle vi er med og vitne. I Paulus sier at alle dere er som en åpen bok. Og så er det min bønn at når de leser meg, at de leser i hvert fall et glimt av Jesus. Alle dager er ikke lite, og noen dager så oppfører jeg meg som om at Jesus ganske grå der inne. Men Jesus også ser til hjertene våre, og så gøy og folk bor. Så jeg tror at hvis vi er ekte, så tror jeg de vil få et glimt av Jesus. Og at vi snakker naturligt om det vi tror på. Og utfordre og innby. Det siste jeg skal på, det er fellesskap. Det er noen utrolig sterke bilder Jesus bruker på menighet. Sin kropp. For det første så sier han at han är träet och med är grenarna. Han säger inte att han är stammen, men han säger han är träet och med är grenarna. Har du tänkt att det är något mer knyttat i samen än ett trä? Ja, det är liksom kobjunne, sant? Det ena och det andra. Hur kan ting leva utan? Nej, och om det bara är en stamme så är det en stolpe, sant? Men det är trä som hänger fast i jord, som har rötter, som suger näring och som näringen bringes från den ena grejen och till den nästa grejen, till den nästa grejen, till den nästa grejen, till den nästa grejen, till den nästa grejen. Det hänger så nöje samman. Och så är det likaväl ett fattigt bilde. För i Guds liv så tränger vi inte på en måte ha fysisk kontakt på den måten. Men det handlar om att ska vi uppleva Guds kraft som strömmer igenom, så må det vara ett fällskap. Det må vara ett fällskap. Så det är ett enormt starkt bilde. För det är både förpliktande och avhängig av varandra. Och jag tror att hvis vi inte ser det, så missar vi något själv. Vi kan ha ord och vi kan ha förhandling, men vi missar något själv. Och vi missar möjligheten att välsigna andra. Jag tror också i ett sånt fällskap att du faktiskt får till att be för varandra. Att du kan faktiskt omsorg varandra. Och det andra bildet är Jesus är hode och med är legeme. Och så läser i 1 Korinther 12 så säger han att någon av dig som är så kan ska man säga synliga kan vara skrytna och tänka att nej, men tränger inte det andra som inte ser. Men det är desto mer viktiga, säger Bibeln. Som är så avhängiga av varandra, så det säger att hvis öja säger tränger inte fot, för jag ser ju lika gott utan foten, så är det inte sant. Vi tränger foten för att beväga oss. För Gud tränger oss alla, och vi tränger varandra. Så Gud önskar, jag finns det, när jag tänker på tre så har jag alltid tänkt som så att jag kan med Bergen, eller kan med Norge, eller kan med världen. Så tänker jag som så att ja, det är klart, vi är bara en liten grein på det stora treet, med mikroskopisk i världenssammanhang. Men allikevel, i den grejen så är det också ett fällskap och ett liv och knoppar som täcker enkelte områden. Och därför är det så viktigt att koppla sig till en människa. Allerede i urkyrkan så ser man historiskt sett att de samlas i synagogarna eller på tempelplatsen eller i salar de lekte, som gjorde att de hade undervisning och lovsang, brödsbrytelser, och de samlade in pengarna i storsamlingarna till de andra fattiga. De ser att det var ganska mycket penginsamlingar, och de stöttade de som hade det värre. Och vi ser att det i storsamlingarna organiserade de mission och sände ut missionärer. Men de gjorde andra ting. De hade söndagsskolor, de hade barn, enkearbete, de hade matutdelning, de byggde till slut barnhem, och till slut så byggde de ihop, sant? Alltså de hade psykehjälp. Så det var ett stort nätverk som byggde varandra upp. Och så ser man också att cellgruppen och husmötena, de var också väldigt aktiva. Och det var ett gott supplement. Och inte bara det, men det var viktigt för att bygga varandra upp. Till minst i förbönen, samtaler. I storsamlingar så är det inte möjligt. Då blir det en slags, vad ska man säga, hvis hundrevis av folk fortäller utfordringar, så blir det en slags social pornografi. Men hvis du är i cellgrupp eller husgrupp, så är du närt. Och du vet att detta inte kommer ut förbi. Detta kan du vara med och be folk och andra, hjälpa varandra och bygga varandra upp. Men likaväl så är det inte en erstattning. Fordi, hvis du kun er med i cellgruppa eller husgruppa, så missar du mye av totaliteten, forpliktelsen både på økonomi og hjelpa til på storsamlinger og være med på det breie systemet. Så jeg tror vi trenger begge deler. Og det var det i alle fall de hadde i den gamle i urkirken, og i oldkirken. Så samles de i hjemmene. Men så hade de också storsamlingarna, och de hade bättre större fällskaper. För de bidrog med att hjälpa menigheten i andra byar, i andra land. Så jag tror detta med ett fällskap är viktigt för att inte upp i slag säga ett fällskap. Krävande. Det betyder också att selfierna inte blir så viktiga. Det står kring mig en sån åndlig tal. Ja. Det är viktigt att se på andra. Jesus mötte människor. Han såg det. Men det kan man göra det med. Det är ganska talande bilden av alldeles nu ryggen inte heller ryggen att ta bilder av sig själv. Men när bara 100 man står med ryggen till, då ser du inte mycket. Ja? Det är så viktigt i menigheten att man ser på andra. Alla kanske ser alla, det går samman. Men någon kan se någon.